Välkommen till Pierres värld. Idag besöker jag journalisten och författaren Gunnar Wall. Gunnar har skrivit flera böcker om bland annat Palmemordet. Gunnar har även erhållit priset Guldspaden 2 gånger. Jag intervjuade Gunnar för drygt 1 år sedan. Då pratade vi bland annat om hans bok Rättsskandalen, Olof Palme, mordet, syndabocken och hemligheterna. Idag ska vi prata om hans senaste bok på 540 sidor eller 576 sidor med alla fotnoter och hänvisningar. Boken släpptes nu i oktober 2025. Den heter Kalla kriget, spioner, statskupper och attentat. Häng med nu. Nu åker vi till Gunnar och kollar vad han har att säga. Nu kör vi. Sista delen. Del 3 av 3.
I Sovjetunionen så hade man skapat en så fruktansvärt ineffektiv regim där inga vågade ta några initiativ utan att någon hade sagt högre upp att det var okej. Okay. Och det innebar i IT-åldern så innebar ju det att Sovjetunionen halkade efter i hela det avseendet. Va? Och det slog ju igenom då i rustningarna inte minst. Va? Så det här ledde ju till en situation.
Jag vill bara flika in en sak. Du som sa IT-grejen här. Det fick mig att tänka på en sak som inte finns med i boken. Nu hoppar vi ut ur boken. Mm. Då tänker jag på Cats Falk och Lena Gräns. Som jag var med och hittade i Hammarbykanalen. Mm. Att hon var ju journalist och eventuellt hade kommit på ASEA-smuggling av isostatpressar. Mm. Som gick via DDR och sen till Sovjet. Mm. Så de kom åt den här teknologin som de gärna ville ha.
Ja.
Och då var det många aktörer som tjänade pengar på det. I början på kriget, när USA inte hade någon krigsproduktion, de hade ju nästan inga vapen, stridsvagnar och sånt, ifrån typ noll till att vara världsledande, gick ju på nolltid. Ja. Och där har de ju jätteekonomi.
Mm.
Och sen har ju västvärlden använt ekonomin under kalla kriget för att kriga Ryssland eller Sovjet fattig. Mm. Eftersom Sovjet kraschade 1991 var det va?
Mm.
I december eller 92. Så det blev 75 år gammalt därifrån. Ja. 1917.
Ja, just det.
Du har det med i boken också. Du kan berätta lite om... Du är inne på det nu.
Ja, Sovjetunionen kan man säga. Dels hade ju de naturligtvis... Alltså, vid andra världskriget slutet, då hade ju Sovjetunionen förstörts på fruktansvärt. Va? Då hade de ju verkligen en ekonomisk jättesvacka. Det var ju sönderbombat och massa människor hade dött och sådär. Det var ju extremt stora skador de hade drabbats av verkligen då under andra världskriget. Och de lyckades ta sig upp hyfsat från det. De hade ju fortfarande en ekonomi som var liksom underlägsen i USAs. Men de lyckades ju med rymdsatsningar i början ganska bra.
Ja,
till och med
de
så att
lite,
amerikanerna var ju lite skakade.
Ja, där var USA. Där haltade ju USA. Ja, var då han gick ut och sa att de skulle vara först på månen nu.
Ja, precis. Så att... Det var en tävling. Men sen allt eftersom tiden gick så blev det uppenbart att Sovjetunionen halkade efter USA. Och det gjorde ju till sist att det blev svårare och svårare att upprätthålla en fungerande samhällsordning i Sovjetunionen. Det var ont om olika saker och folk var missnöjda. Man lyckades liksom inte med att klara av det man hade hoppats att klara av. Och det ledde till då att den nya ledaren i Sovjetunionen, då Gorbachev som kom 85, då, han tänkte att han måste försöka hitta lösningar på detta. Och då innebar det att han kom ganska snabbt fram till att man skulle avveckla krig i Afghanistan. Det tog ett tag innan det blev gjort, men det var hans initiativ kan man säga. Och man skulle sluta med att militärt kontrollera Östeuropa. Så han sände signaler och sa att vi kommer inte att lägga oss i vad som händer i Östeuropa längre. Va? Och det ledde ju till att de östeuropeiska regimerna som hade varit lojala i Moskva och lytt Moskva kan man säga, de följer en efter en i ganska snabb takt.
Ja, och det finns ju med i din bok, allt det där. Och jag måste flika in en fråga här. Jag tänker på Sovjet då. Jag blandar ihop så här, jag säger Ryssland och Sovjet. Men Sovjet är viktigt att säga i det här läget.
Ja.
Eftersom du har den röda fanan där.
Ja.
Jag tänker på styrelseskicket i Sovjet. Med tanke på hur stort Ryssland är och hur otroligt mycket naturtillgångar och så de har. Och så ändå får de så dålig ekonomi. För det som hände efter Sovjets störta, som du säger här, att de här öststaterna blev egna länder och egna regimer igen då. Så helt plötsligt så tog de ju fatt det här, den här ekonomiska förlusten. De blev ju jätterika när det blev Ryssland, när Sovjet gick från Sovjet till Ryssland.
Ja, det är väl inte riktigt så jag beskriver, utan
Nej, det är en fråga från mig, för jag vet att du inte beskriver det så.
Ja, nej, men det som hände var ju helt enkelt att när Sovjetunionen föll samman så skulle man få en chockterapi över ekonomin, som det hette. Och det innebar en snabb kapitalistisk omvandling, kan man säga. Och det som skedde då, som jag tycker jag beskriver rätt så bra i boken, det var ju det att folk som hade en chans att kapa åt sig tillgångar, de gjorde det med väldigt snabba metoder, så att säga. Alltså att folk som hade varit byråkrater i systemet innan kunde köpa fabrikerna för en spottstyver. Och om de inte kunde driva dem, då sålde de utrustningen och tog pengarna och satte in i Schweiz eller vad som
helst. Det var de som blev oligarker.
Ja, så det var en utarmning av den ekonomi som hade funnits innan. Och folk blev fattigare överlag, utom några få som blev rikare istället. Och det som sen hände var ju att efter ett antal år med oligarker och gangstervälde, alltså det var ju laglöst under ett antal år. Ja, alltså det var ju verkligen så. Folk som skulle uträtta någonting, de måste ha egna maffiasnubbar som hjälpte dem. Därför att det gick inte annars. Och då fick ju så att säga Putin ett utrymme att skapa en regim som kunde ge stabilitet i någon mening. Alltså han kunde ta sig fram genom att han utlovade någon form av lag och ordning i ett visst avseende. Och det här var ju det som gjorde att Sovjetunionen liksom övergick till en väldigt auktoritär regim, vilket vi ser idag. Hade man hittat ett sätt att hantera situationen som hade gjort att folk hade fått någon form av liksom mjuka lösningar på saker och ting, så hade det här inte hänt. Men det blev ju, alltså det var ju oerhört hårdhänt och kaosartat det som hände. Och det menar jag att det kunde man, tycker jag, ha insett i väst, att man bäddade för det. Men det fanns väl intressen i väst som liksom var mer intresserade av att nu blev vi av med en stormakt som är tävlare. Och nu finns det möjligheter att få tag i liksom egna ekonomiska vinster som en följd av att det här landet har fallit sönder. Så att man lät det ske, och det blev ju väldigt eländigt. Va? Och det andra som skedde samtidigt, som jag tycker är intressant också, det var det att då kunde man ha tänkt sig att man i USA skulle ha sagt att nu har den stora fienden liksom upplösts bara och försvunnit. De som vi har stått emot och varit oroliga för under årtionden och så vidare. Det som Reagan beskrev med termen ondskans imperium, som han sa till och med. Det finns inte längre. Och det skulle ju rimligtvis då kunna ha lett till att USA sagt att vi behöver inte hålla på med rustningar i någon särskild utsträckning själva, för vi har inga stora fiender. Men det ledde istället till en väldig upprustning av USA även i det läget, och med en ambition att nu ska USA styra överallt.
Bli världsherre.
Ja, och det som är intressant är att det ledde i sin tur, ska jag väl säga, också till att militärindustrin i USA fick så stora resurser så att det visserligen gav enorma inkomster åt dem och enorma inkomster åt andra runt omkring de oljeindustrin och alla de andra blev liksom oerhört rika. Men det blev större ojämlikhet i USA och USAs egna ekonomiska resurser urholkades faktiskt av den utvecklingen så att det vi ser idag är ett otroligt skuldsatt USA.
Ja, de är ju på randen av konkurs.
Ja, så att alltså,
hur kan man vara det? Var så nära konkurs och ändå slå på stora trumman?
Nej, men låter man några få personer bli jätterika och låter man vissa industrigrenar och militärindustrin bli väldigt, väldigt rik och inte tar ansvar för landets ekonomiska utveckling i stort, va? Då hamnar man ju i ett läge då det liksom statens ekonomi är så undergrävd så att det funkar inte, liksom inte längre då. Va?
Nej, men är det inte lite konstigt att det pratas så lite om att de har så dålig ekonomi?
Ja, nej, men alltså
idag.
Det...
Men
ja, det skrivs ju om det ibland, men alltså det är ju verkligen så. Och det är ju anledningen till att Trump har fått så mycket stöd i att så många amerikaner tycker att det har varit dåligt under en längre tid. För att under 60-, 70-, 80-talet, då var amerikanerna inte så oroliga i allmänhet. Därför de visste om att de fick sin lön, de fick sina inkomster, de hade råd att ha bil. Det funkade i stort sett ungefär. Va?
Ja.
För större del av amerikanerna. Inte för alla, men för större delen. Men nu känner ju stora grupper att de vet inte.
Nej.
Och då blir det väldigt attraktivt. Men någon som ställer sig upp då och säger att jag ska hjälpa er mot eliten som bara har lurat er. Jag är eran snubbe ungefär och tycker folk, ungefär, det här måste vi hoppas på. Va? Och så får han då det enorma stöd som han har fått, va, Trump. Fast han egentligen inte har några lösningar. Nej. På någonting skulle jag vilja säga.
Folk börjar ju bli skraja för att han är så labil. Han ändrar sig och fixar och
ja.
Hela tiden.
Ja, verkligen. Ja. Jo, men han är ju det. Ja.
Men vi hoppar in i boken igen här då.
Ja, absolut.
Och vi pratar ju att vi liksom... Det är ju ganska naturligt att vi börjar prata om det som är idag. För det är ju resultatet av kalla kriget.
Ja.
Men i boken här så har du ju det här som du kallar för systemskifte.
Mm.
I Sovjet.
Mm.
Sovjet till Ryssland och det var det vi pratade om.
Mm.
Men jag tänkte du skulle få berätta lite om den här svensken Åslunds chockterapi kallar du för.
Ja.
Vem är Åslund?
Han kom som professor på Handelshögskolan och blev en av Boris Jeltsins nära rådgivare. Så han kom över till Ryssland och skulle genomföra chockterapin. Eller liksom var en av de ansvariga arkitekterna för genomförande av chockterapin. Och Åslund gick ut under åratal och sa att det här går jättebra, det kommer att gå toppen. Och sen när det inte gick så bra längre, då sa Åslund att vi fick inte genomföra det i full skala. Hade vi bara fått det, då hade det blivit toppen ungefär, va? Och det jag försöker beskriva där, det är väl helt enkelt det att det var en väldigt stark ideologisk övertygelse som bara svepte genom världen då att det skulle vara kapitalism, det skulle lösa allting. Men det var liksom en väldigt så här känsla att nu har vi nått det stadium när det segrande systemet ska få en chans att visa hur bra det är, va? Och det var ju inte så.
Vad är det som händer egentligen? Ja,
det som hände var att där inte fanns en funkande stat som upprätthöll en rättsordning så att säga. Och det fanns ju plötsligt inte längre då. Då innebar det ju att var och en som ville tjäna pengar fick liksom agera med egna metoder. Man fick ha maffiafolk som understödde en och man fick försöka sno åt sig pengar så mycket man kunde. Och det ledde ju till att väldigt stora resurser så att säga omvandlades till pengar som folk satte in utomlands bara för att de skulle bli personligen förmögna. Och att de stora resurser som naturligtvis finns i Ryssland då, naturtillgångar och annat, att det där blev ju inte utnyttjat på något effektivt sätt alls, för att det handlar bara om att folk som fick en chans att bli rika högg den chansen utan någon form av struktur som skapade någon sorts ordning.
De tänkte inte på folket, de bara körde rovdrift.
Ja, det kan man säga.
Skull.
Ja, folk fick ju inte löner och det blev ju liksom, det var otroligt eländigt för väldigt stora grupper. Och så fanns det ju andra, och de man såg i Sverige, det var ju ryssar som hade lyckats att skaffa sig pengar och åkte hit och hälsade på. Så det var ju under några år så var det väldigt mycket av det här då, att ryssar dök upp i Sverige och köpte en massa saker ungefär. Och så här. Men det var ju en minoritet av ryssarna som gjorde det, va? Och de hade det väldigt bra.
Mm. Du nämner även, alltså om vi går tillbaka i boken här, om baltutlämningen och det.
Ja, det är en av många.
Kan du berätta lite om det?
Ja, baltutlämningen, det var ju alltså folk som var balter och som hade då i många fall ingått i styrkor.
I tyska styrkor eller?
Så var Hitler-Tysklands styrkor eller samarbetade med Hitler-Tyskland. Och då var det meningen efter andra världskriget att folk som hade hamnat i olika länder skulle skickas tillbaka till de länder dit de hörde, som det hette. Och det var en ganska stelbent regelverk som det hela blev då, folk ofta skickades till länder som de inte ville åka till. I vissa fall kunde folk skicka sig till länder där de aldrig hade bott, bara för att de nu tillhörde de länderna, så att säga. Och då var det alltså en grupp med balter i Sverige som skulle skickas till Sovjetunionen och som blev väldigt, väldigt oroliga för det. Och det hela sköttes väldigt fyrkantigt och de skickades iväg, och det fanns ju någon tog väl livet av sig innan.
Ja, många hävdar väl att de var tvingade till att kriga i tysk uniform.
Ja, och så kan det vara i många fall.
Och därför flydde de.
Ja,
så blev de tillbaka skickade.
Ja, så kan det vara i många fall, absolut. Så att alltså det var ju överhuvudtaget, vid andra världskriget i slut var det väldigt många övergrepp som skedde med människor därför att de hamnade i kläm. Det liknar på många sätt, tycker jag, dagens värld, och folk också kan hamna i orimliga situationer när de har flytt och ingen är intresserad av dem. Så att alltså det är ju en ganska ruskig verklighet, och också tycker jag en påminnelse om att Sveriges historia har inte alltid varit fylld av att man har tagit speciellt stor hänsyn till vilken situation människor har levat i.
Nej.
När de hamnat här. Va?
Nej, men när jag hörde eller läste det i din bok här om baltutlämningar, då tänkte jag ju direkt på Olof Palme och Teddy Ternberg, en kock, Laila Freivalds pappa. Att alla de där är ju från Lettland.
Ja,
och kom hit under kriget.
Ja, nej, men det finns ju massor med historiska trådar emellan olika människor.
Vi har ju mycket connection, alltså, med inom politiken, alltså.
Ja, jo, men så är det ju verkligen.
Så att det så finns verkligen. Ju kvar.
Ja.
Ska vi prata lite om... Det kan vara ganska intressant att prata om Polen. Lech Wałęsa och det här. När var det? Det var tidigt 80-tal, va?
Ja, det startade då
och Solidaritet, eller
vad? Ja, precis. Jo, alltså det var ju en fackföreningsrörelse som då... Det finns ju än idag, men det ser annorlunda ut idag. Men alltså den växte sig plötsligt väldigt, väldigt stark. Och så slogs det ju ner och så kom den igen. Och det var ju kanske viktigaste uttrycket för folk. Motstånd mot en regim i Östeuropa överhuvudtaget. Och när det startade, så kan man säga, så var ju det var alltså en rörelse som stred för fackliga rättigheter. och för liksom en rimlig ekonomisk standard och så vidare. Det var inte en rörelse som ville så att säga riva upp det ekonomiska systemet.
Men var kom han ifrån? Han var en varvsarbetare som blev...
Han var elektriker, hade jobbat på ett av de stora varven i Polen då. Och han hade blivit avskedad. Men när en strejkvåg kom igång, och det startade på grund av att en kvinna som var väldigt respekterad och jobbade på det här varvet, hon hade blivit avskedad för att hon var besvärlig, som det ansågs då. Och det startade en strejk på det varvet, och det fick sen spridningseffekter i hela Polen. Och Wałęsa var en av dem som snabbt gick in och spelade en stor roll i det sammanhanget.
Han hade alla egenskaper för att bli ledare.
Ja.
När han dök upp. För det var väldigt mycket kraft i den gubben.
Ja, det kan man verkligen säga. Ja, nej, men det är intressant. Det är liksom en del av den historien. Ja.
Så då har vi skummat av alla de här. Men alltså den här boken. Är man nyfiken och vill veta allt som hände i kalla kriget. De här stora katastroferna, eller på att säga, va? Så ska man läsa den. Men om vi backar tillbaka till Kai Holst och att han ligger där högst upp i trapphuset död på Rindergatan 42.
Mm.
Om Kai Holst hade lyckats med det han troligtvis ville göra när han åkte ifrån Lillehammer till Stockholm, det kanske hade förändrat samhällsbilden idag.
Det är sånt där som man alltid kan spekulera om och som är väldigt svårt att veta. Det hade naturligtvis inneburit att, eller kanske hade inneburit att USA inte hade haft samma fördelar när det gällde kartläggning av sovjetiska aktiviteter. Och vad det i sin tur skulle ha lett till, det, alltså det kan man spekulera om. Det är lite så här, tänker jag, att när man tittar på kalla krigets spioneri så kan man ibland fundera över en sak, och det är det bra för allmänheten att stormakterna spionerar på varann eller inte? Och i ett visst avseende kanske man kan säga att ju mer de vet om vad den andra gör, desto mindre risk är det för missförstånd som leder till
katastrofer.
Stora katastrofer. Så, att alltså, så det där är ju en sammansatt historia. Det som är lite sorgligt med detta spioneri är samtidigt att stormakter kan ofta ha ganska bra koll på varann. Men allmänheten vet betydligt mindre på vad som egentligen händer.
Det, är ju
det
så,
kan
det
ju kännas
så.
Lite sorgligt på ett sätt.
Men om man tänker då, som hela det här kalla kriget, det byggde ju på de här två stormakterna då, Sovjet, USA, så här rusta i kapp. Men sen har vi ju, idag så har vi ju tre stormakter som är stora. Det är USA, det är fortfarande Ryssland, och så har vi Kina.
Ja, så kan man komplicera bilden ytterligare, för att Ryssland har ju inte alls samma styrka längre, men däremot ser man hur till exempel Indien håller på att poppa upp som en ekonomiskt allt starkare makt. Så att vi har ju en värld som ändrar på sig en del, kan man säga.
Men vad tänker du om Kina och deras sätt och liksom agera i världen?
Ja, alltså, det finns ju en sak man kan säga om Kina utifrån vårt perspektiv, och det är att vi vet för lite om Kina. Vi har ju väldigt dåliga kunskaper om hur Kina funkar. Vi förstår liksom inte Kina riktigt, för det är ju språkgränser och kulturella gränser. Så att det är ju mycket som är obegripligt. Men det man kan säga, det som är uppenbart, är ju dels naturligtvis att det är en regim som man liksom även många andra regimer, i många fall tycker man att de agerar på ett odemokratiskt sätt som är upprörande. Man kan samtidigt se att det är en regim som har lyckats med en enorm ekonomisk utveckling. Man kan se att de tar större klimatansvar än vad USA gör, vilket kan vara nog så viktigt som jag ser det. Mm. Men, och att vi vet också väldigt lite om vilka förändringar som är möjliga i Kina. Finns det möjligheter till demokratisering av ett slag som man skulle vilja se? Vad tänker och tycker folk som bor i Kina, olika sorters människor i olika sammanhang? Alltså, vad rör sig under ytan? Det vet vi väldigt lite om. Vi kan sitta och spekulera, men jag känner att där skulle jag vilja veta mycket mer. Om jag gjorde det skulle jag gärna skriva en bok om det också.
Ja, jag tycker de är väldigt så här, lite så här smarta. De har allting, liksom. De har teknik och de har, vad man ser utifrån då, ordning och reda. Okej, de förtrycker sitt folk och så, va? Men de är starka ekonomiskt, de är stark militärmakt, de har kärnvapen. De har skickat grejer till månen. Så de har ju mycket sån här rymdteknik. Och sen det här att de håller på det här med Taiwan.
Ja.
Undrar hur bra koll västvärlden har, hur mycket krut de lägger ner på och liksom ligga i fas med att det inte händer någonting.
Ja, det där är ju...
För de är ju rätt insyltade i Ryssland också idag.
Mm. Ja, nej, jag beslutade mig för, när jag skrev den här boken om kalla kriget, att jag skulle inte försöka att skriva en bok som gick fram till idag. För då är många av de här frågorna som du är inne på nu skulle jag behöva ägna mig åt och sätta mig ordentligt in i. Och då hade det blivit ännu mycket tjockare bok och tagit ännu längre tid. Men alltså, det är ju, allt det du tar upp är ju frågor man ställer sig, va?
Mm. Det är ju ett fantastiskt jobb som du har gjort med den här boken, och de här frågorna kommer ju ganska naturligt när man har ögnat igenom den här boken. Vill du ha något slutord här, Gunnar?
Ja, nej, men jag tror att vi alla mår bra av att försöka få lite hum om den tid som var före det tid vi lever i nu, för att det blir lite lättare att förstå vad som händer i världen, lite lättare för oss att själva agera och förhålla oss till det som händer idag, om vi har den här bakgrunden. Och det var väl delvis därför som jag skrev den här boken, kan man säga.
Så då hoppas jag att folk köper boken och läser den, eller även ljudbok.
Det finns en ljudbok också, ja.
Okej, stort tack för att jag fick komma och prata med dig.
Ja, tack själv.
Tackar.
Tack för att du har lyssnat på Gash Bad.